Hej och välkomna till avsnitt 1172 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, och till del 133 i min serie om USA-valet 2020. Igår den 27 augusti avslutades republikanernas partikonvent, en kväll där Donald Trump formellt mottog partiets nominering inför höstens presidentval. Här analyserar jag talet. Varmt välkomna. Ja, igår den 27 augusti så avslutades alltså republikanernas partikonvent, och den stora händelsen under kvällen var såklart Donald Trumps tal där han mottog nomineringen som partiets presidentkandidat inför höstens val. Och ett väldigt kort klipp så här i början när Trump gjorde det.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for president of the United States.
Ni ska få höra mer från Trumps tal om en liten stund, men jag tänkte berätta också att det var ju andra talare som pratade under kvällen också, och jag tänkte nämna några av dem. En talare, det var bostadsminister Ben Carson, han är ju svart och han pratade om svarta, att Donald Trump är de svartas president och att svarta kan komma någon vart, de behöver inte betrakta sig själv som offer. Och han berättade själv när han växte upp, när han insåg att jag som är svart, jag behöver inte betrakta mig själv som ett offer, utan jag kan lyckas i livet. Och han berättade att den inställningen behövs, och Trump pushar den, och han är den bästa president för svarta. Och Ben Carson drog också en lista på väldigt många saker som Donald Trump hade gjort konkret för att hjälpa svarta då. Så att det var ett väldigt intressant tal. Men det mest spännande tyckte jag var polischef Pat Lynch. Och det här var en överraskningstalare. Han stod inte på schema tidigare, men han kom in och han pratade via videolänk då, men han kom in där och pratade om polisen och situationen i landet. Och det var ju några veckor sedan som NYPD's Police Benevolent Association, denna fackföreningen då som Pat Lynch leder, gav sitt stöd, sitt endorsement till Donald Trump. Och Donald Trump var ju då i New York och höll ett väldigt starkt tal för polisen där då. Och Pat Lynch, polischefen, han sa så här i sin video.
I'm Pat Lynch, president of the Police Benevolent Association, speaking to you on behalf of 50,000 active and retired New York City police officers. We are the proud men and women who wear a shield on our chest and put ourselves in harm's way to protect our city. We are proud to endorse our president, Donald J. Trump, for re-election because the stakes have never been higher. Like cops across the country, we are staring down the barrel of a public safety disaster. More than 1,000 people have been shot in New York City so far this year. Almost 300 have been killed. These are not just numbers, these are real people. A father gunned down while holding his 7-year-old daughter's hand. A beloved neighborhood peacemaker killed by a stray bullet. A 17-year-old who made all the right choices, who worked hard to go to college and earned a sports scholarship, murdered before he can tell his mother the news. A 1-year-old child shot dead in his stroller. Innocent people, innocent lives lost. One tragedy is too many, but every day the number keeps growing. And every day our communities are asking us, why is this happening? The answer is simple. The Democrats have walked away from us. They have walked away from police officers, and they've walked away from the innocent people we protect. Democratic politicians have surrendered our streets and our institutions. The loudest voices have taken control, and our so-called leaders are scrambling to catch up with them. In city after city, they've slashed police budgets. They have hijacked and dismantled the criminal justice system. They've passed laws that made it impossible for police officers to do our job effectively. Here's the sad truth that every cop in this country knows. The violence and chaos we're seeing now isn't a side effect. It isn't an unintended consequence. It's actually the goal. The radical left doesn't really want better policing. They don't really care about making the justice system fairer. What they want is no policing. What they want is a justice system that just stops working altogether. In places where Democrats are in power, the radical left is getting exactly what they want, and our country is suffering for it. I've been a New York City police officer for 36 years. I've spent 21 of those years protecting the cops who protect New Yorkers. I've never seen our streets go this bad so quickly. I've never heard from so many cops from every corner of the country who are saying the same thing. Our hands are tied. If we're going to turn the tide and restore law and order, we cannot fall into the left's trap. There is nobody who hates bad cops more than good cops. But that doesn't matter to the radical left. To them, we're all just bad because we're all just blue. Their anti-law enforcement campaign isn't about a single incident. It isn't the result of one bad law or one bad policy. It's about a message. The message is police officers are the enemy. The message is criminals have the right to resist arrest. The message is if you commit a crime, if you victimize the most vulnerable of people, the justice system will not hold you accountable. That's the message echoing through city halls and state houses across our country. It's playing on a loop in the media. The criminals have heard that message, and they're taking full advantage. We must stop that message. We must expose the left's lies about police officers and the job that we do. And we will do that because we have something that they don't. We have a real leader. We have a powerful voice in the most powerful office in our country. We have President Donald J. Trump. Unlike the Democrats who are running in fear of the mob in the street, President Trump has never apologized for supporting police officers and standing up for law and order. Unlike the Democrats who froze in the face of rioting and looting, President Trump matches his words with his actions. He gives law enforcement the support and the tools we need to go out there and put a stop to it, period. End of story. It has never been harder to be a police officer in this country, but there are two things that keep us going. We look at the victims, the vulnerable, the regular working people who count on us. We keep strapping on our duty belts and bullet-resistant vests because we know we can't let them down. And while we do that, we hear the words of our president, who says to police officers everywhere, "I will never let you down." We know that he hasn't, and we know that he won't. We've been fortunate to have him in office these past 4 years, and we know that we cannot afford to lose him. When it comes to your safety, your family's safety, and the safety of all Americans, there's no other choice. You won't be safe in Joe Biden's America. We can have 4 more years of President Trump, or you can have no safety, no justice, and no peace.
En annan som talade, det var New York Citys före detta borgmästare Rudy Giuliani, och han har ju sett med fasa på hur hans stad har förfallit, och han berättade att staden New York hade ju fungerat väldigt bra på 90-talet. Då hade man fått bort de här kravallerna och den här laglösheten och våldet som man förknippade New York med på 70-80-talet och sådär. Det var borta på 90-talet, men nu är det tillbaka och det är demokraternas fel, förklarade Rudy Giuliani som sa så här.
Good evening. My name is Rudy Giuliani, and I'm the former mayor of New York City. In 2013, my city elected a self-described progressive Democrat as mayor. New York City, once described as America's crime capital, had become, by the mid-1990s, America's safest large city. Now today, my city is in shock. Murders, shootings, and violent crime are increasing at percentages unheard of in the past. We're seeing the return of rioting and looting. During riots, this Democrat mayor, like others, has often prevented the police from making arrests. And even when arrests are made, liberal, progressive DAs release the rioters so as not to disrupt the rioting. New Yorkers wonder, how did we get overwhelmed by crime so quickly and decline so fast? Don't let Democrats do to America what they have done to New York.
En annan som också pratade, den sista i Trump-familjen att prata, det var Ivanka Trump, Donald Trumps dotter. Och jag ska spela klipp med henne, men innan jag gör det så tänkte jag bara lite kort skryta lite grann, eller vad man ska säga. 2016, den 20 mars 2016, så skrev jag ju en artikel i Aftonbladet, därför blir Donald Trump den bästa presidenten. Och den förklarade ungefär varför Donald Trump skulle bli en bra president om han väl vann partinomineringen och vann presidentskapet. Och det var väl ganska tidigt för att vara en svensk att förutse att Donald Trump är en väldigt stark kandidat, och jag förklarade den artikeln också varför. På amerikanska nyhetsanalyser så hittade jag ett inlägg från den 19 april 2009, alltså för 11 år sedan, där jag skriver om Ivanka Trump, och det skriver jag så här: en annan gestalt som möjligtvis har potential att kanske kunna bli ett republikanskt kvinnligt ansikte för de konservativa ekonomiska idealen är Donald Trumps dotter, Ivanka Trump. Hon är i likhet med sin far inte socialkonservativ, däremot är hon en affärskvinna. och därmed, likt så många andra sådana i New York, emot höga skatter och för fri företagsamhet. Så skriver jag då. Jag hade fel om det här med socialkonservatismen. Hon är ju judinna och hon har, ja, hon är gift med Jared Kushner och de har ganska konservativa värderingar också. Och Donald Trump, han har definitivt tagit till sig det republikanska partiets socialkonservativa värderingar. Han är ju en stor förkämpe för alla de värderingarna egentligen. Så där är det fel, men jag tyckte ändå att det var lite kul att jag uppmärksammade både Donald Trump för 4 år sedan och Ivanka Trump för deras, ja, ledarskapsmöjligheter inom det republikanska partiet. Men det var ett sidospår. Ivanka Trump talade och hennes tal var ju sista på konventet efter hennes far då, så att hon introducerade sin far och sin president Donald Trump. Och här är ett klipp från Ivanka Trump.
Good evening. 4 years ago, I introduced to you a builder, an entrepreneur, an outsider, and the people's nominee for President of the United States. Tonight, I stand before you as the proud daughter of the people's president. He is our commander-in-chief, champion of the American worker, defender of common sense, and our voice for the forgotten men and women of this country. He is our president and my father, Donald J. Trump. Donald Trump rejects the cynical notion that this country's greatest achievements are behind us. He believes that nothing is beyond our reach and that the best is yet to come. I have seen all of my life how my dad believes in the potential of each individual. Earlier this evening, we were all inspired by the incredible testimony of Alice Johnson, a great-grandmother who was sentenced to life in prison for a first-time nonviolent drug offense. I was with my father when he decided to commute Alice's life sentence. Together, we watched Alice leave prison after nearly 22 years. As she ran into the arms of her family and they celebrated a joyful reunion, my father got very quiet. I could see the emotion on his face. After a long silence, he looked at me and said, "Imagine how many people there are just like Alice." From that point on, he became a voice for those who had been unfairly silenced in our prison system. President Trump rectified the disparities of the 1994 Biden crime bill that disproportionately hurt African Americans. Yeah. Against all odds, he brought together Republicans and Democrats and passed the most significant criminal justice reform of our generation, and we're just getting started. Many of the issues my father has championed are not historically Republican priorities. Yet where Washington chooses sides, our president chooses common sense. Where politicians choose party, our president chooses people. Now more than ever, America needs 4 more years of a warrior in the White House. Tonight, I could not be more proud to introduce my father, a man I know was made for this moment in history. My fellow Americans, our First Lady, and the 45th President of the United States, Donald J. Trump.
Så det var alltså ett klipp från Ivanka Trump. Konventet hade ju på sista dagen också många fler talare. Franklin Graham talade, höll en bön och jättemånga andra pratade. Men det stora, det var såklart Donald Trumps tal, hans accepteringstal, och vi spelade ett klipp tidigare. Men här tänkte jag spela ett längre klipp från det Donald Trump sa igår kväll.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States. The Republican Party, the party of Abraham Lincoln, goes forward united, determined, and ready to welcome millions of Democrats, independents, and anyone who believes in the greatness of America and the righteous heart of the American people. In a new term as president, we will again build the greatest economy in history, quickly returning to full employment,
soaring incomes, and record prosperity. We will defend America against all threats and protect America against all dangers. We will lead America into new frontiers of ambition and discovery, and we will reach for new heights of national achievement. We will rekindle new faith in our values, new pride in our history, and a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country. Because we understand that America is not a land cloaked in darkness. America is the torch that enlightens the entire world. This is the most important election in the history of our country. At no time before have voters faced a clearer choice between two parties, two visions, two philosophies, or two agendas. This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. It will decide whether we rapidly create millions of high-paying jobs or whether we crush our industries and send millions of these jobs overseas, as has foolishly been done for many decades. Your vote will decide whether we protect law-abiding Americans or whether we give free rein to violent anarchists and agitators and criminals who threaten our citizens. And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow a radical movement to completely dismantle and destroy it. That won't happen. At the Democrat National Convention, Joe Biden and his party repeatedly assailed America as a land of racial, economic, and social injustice. So tonight I ask you a simple question. How can the Democrat Party ask to lead our country when it spends so much time tearing down our country? In the left's backward view, they do not see America as the most free, just, and exceptional nation on earth. Instead, they see a wicked nation that must be punished for its sins. Our opponents say that redemption for you can only come from giving power to them. This is a tired anthem spoken by every repressive movement throughout history. But in this country, we don't look to career politicians for salvation. In America, we don't turn to government to restore our souls. We put our faith in Almighty God. In the strongest possible terms, the Republican Party condemns the rioting, looting, arson, and violence we have seen in Democrat-run cities all, like Kenosha, Minneapolis, Portland, Chicago, and New York, and many others, Democrat-run. There is violence and danger in the streets of many Democrat-run cities throughout America. This problem could easily be fixed if they wanted to. Just call. We're ready to go in. We'll take care of your problem in a matter of hours. Just call. We have to wait for the call. It's too bad we have to, but we have to wait for the call. We must always have law and order. All federal crimes are being investigated, prosecuted, and punished to the fullest extent of the law. When the anarchists started ripping down our statues and monuments right outside, I signed an order immediately, 10 years in prison, and it was a miracle. It all stopped. No more statues. They said, that's just too long, as they looked at a statue. I think we'll rip it down. Then they said, 10 years in prison. I think that's too long. Let's go home. During their convention, Joe Biden and his supporters remained completely silent about the rioters and criminals spreading mayhem in Democrat-run cities. They never even mentioned it during their entire convention. Never once mentioned. Now they're starting to mention it. because their poll numbers are going down like a rock in water. It's too late, Joe. There has never been such a difference between two parties or two individuals in ideology, philosophy, or vision than there is right now. Our opponents believe that America is a depraved nation. We want our sons and daughters to know the truth. America is the greatest and most exceptional nation in the history of the world. Our country wasn't built by cancel culture, speech codes, and soul-crushing conformity. We are not a nation of timid spirits. We are a nation of fierce, proud, and independent American patriots. We're a nation of pilgrims, pioneers, adventurers, explorers, and trailblazers who refuse to be tied down, held back, or in any way reined in. Americans have steel in their spines, grit in their souls, and fire in their hearts. There is no one like us on earth. I want every child in America to know that you are part of the most exciting and incredible adventure in human history. No matter where your family comes from, no matter your background in America, anyone can rise. With hard work, devotion, and drive, you can reach any goal and achieve every ambition. Over the next 4 years, we will prove worthy of this magnificent legacy. We will reach stunning new heights, and we will show that the world, for America, there is a dream, and it is not beyond your reach. Together we are unstoppable. Together we are unbeatable, because together we are the proud citizens of the United States of America. And on November 3rd, we will make America safer. We will make America stronger. We will make America prouder. And we will make America greater than ever before. I am very, very proud to be the nominee of the Republican Party. I love you all. God bless you and God bless America. Thank you very much.
Så det var alltså ett klipp från Donald Trumps nomineringstal, och hur ska man då analysera och sammanfatta det här, både hans tal och partikonventet? För att börja med talet då, så tycker jag att talet var ett väldigt bra tal. Innehållet har ni ju fått höra några exempel på nu, men Donald Trump betonade alltså att man hade lyckats med väldigt bra saker. Utrikespolitiskt så hade man flyttat ambassaden, USAs ambassad till Jerusalem. Man hade lyckats ordna det fredsavtalet med Förenade Arabemiraten och Israel. Man hade konfronterat Kina. Inrikespolitiskt så hade man gjort väldigt viktiga reformer och fått ekonomin att gå strålande framåt och sådär, tills coronakrisen kom då. Så att Donald Trump pratade väldigt mycket om det som hade hänt och det han ville göra i framtiden, som ni hörde. Men jag tycker också att talet var intressant om man bara ska analysera strukturen, för att det var inte ett konventionellt konventtal, tycker jag. Jag har ju sett alla konventtal, både demokraterna och republikanerna, sedan år 2000, och jag har sett många andra också från, på YouTube, alltså från tidigare, innan jag började hänga med aktivt då. Och det här talet tycker jag var en blandning mellan andra former av tal. Det var lite grann som ett State of the Union-tal, och det var så på så vis att i State of the Union-talen så brukar ju man nämna någon i publiken, man bjuder in massa gäster och så nämner man den personen där, du har varit med om det, och vi som amerikansk folk tackar dig och sådär, brukar man göra. Och Donald Trump hade gjort likadant på sitt partikonventtal, och det är inte vanligt. Han hade bjudit dit familjer som till exempel hade haft poliser i sin familj som hade blivit skjutna, och han hedrade dem och sa att ni är hjältar och ni är en del av vårt community och vi kommer alltid att stödja er och sådana saker. Så att där fanns det väldigt många likheter med ett klassiskt State of the Union-tal, men det fanns också likheter med ett CPAC-tal, den här stora konferensen, konservativ konferensen som hålls varje år, där man pratar mycket mer nästan kampanjaktigt men ändå som ett tal och sådär. Och det hade såklart också likheter med ett konventionellt och konventtal, men inte alls lika formellt, därför att de mer formella konventtalen, de är totalt scriptade, och det var säkert här också, men det kändes inte lika scriptat när han pratade till de här som han hade bjudit in i publiken, och han kommunicerade lite grann med med de närvarande på ett helt annat sätt. Så att det här var ett nytt format och det kändes jättefräscht, tyckte jag. Jag tyckte att det var ett bra tal till formatet och till innehållet också då. Men om vi börjar med formatet, just därför att har man sett väldigt många sådana här tal så kan man nästan, man kan rutiner redan. Man vet hur talet byggs upp, man vet vad de säger och man vet ungefär hur det slutar och sådär. Men det här var nytänkande och det kännetecknade ju egentligen hela det republikanska konventet. Så att det här var en jättebra avslutning på ett väldigt starkt konvent, tycker jag. För nu har jag ju sett båda konventen, demokraternas och republikanernas, och som jag sagt tidigare poddar så har demokraterna de gjorde allt väldigt uppstyltat, allt var online och allt var förinspelat nästan, och även ju Bidens tal kändes väldigt stelt. Det var ett ganska bra tal och många menade att det här är Bidens bästa tal, men det kändes inte levande. Donald Trumps tal kändes mycket mer levande, och publiken här i det här talet, det är kanske viktigt att betona, de satt utomhus och det var väldigt många. Jag vet inte om jag ska säga att det var flera hundra, men det kanske var det, jag har ingen koll så på siffrorna, men det var i alla fall många fler live än det har varit någonsin, och de satt inte så här en meter ifrån varann, utan de satt som vanligt på stolar bredvid varann, och det var nästan ingen som hade munskydd och de applåderade. Sen var de utomhus så att riskerna är mindre där för corona och så, men helt klart så hade republikanerna försökt få det här till ett, ja, så mycket som möjligt till ett normalt konvent. Och man kan säga vad man vill om coronarisken och sådär, de hade säkert tagit reakt på något sätt innan, men det gav en levande känsla på ett sätt som demokraterna inte hade. Och det här är ju styrkan med partikonventen, jag har sagt det förut också, att styrkan där, det är ju energin man känner, även om man bara tittar på internet och sådär som jag gör, så känner man liksom hur levande det är energi och sådär, det är som att titta på sport, fast ännu mer energi skulle jag säga då. Och det är, ja, energifullt och levande, och den känslan återgavs lite grann under Trumps tal, för att han kommunicerade med publiken och han tittade inte bara in i kameran, och ja, det var helt enkelt levande. Folk reste sig upp, applåderade och skrattade och sådana saker som ska vara i stora tal. Så att det gav definitivt en mycket mer partikonventkänsla, Donald Trumps tal, än Joe Bidens tal gjorde. Så att ett väldigt bra format på talet. Hur ska man då utvärdera de här två respektive partikonventen? Vi har helt enkelt två olika partier med två olika, jag ska inte säga två olika versioner eller önskningar för USA, för båda partierna anser jag önskar USA gott. Demokraterna vill väl, jag tillhör inte de som inte tror det, utan de vill väl, men de har en lite felaktig strategi, anser jag. Och de har också ett felaktig, enligt ett republikanskt perspektiv, en felaktig prioriteringslista. Det är ju så här att Europa och USA skiljer sig i synen på världen och vilka frågor som är allvarliga. Här i Europa så är det klimatförändringarna, det är den stora grejen inom EU, det ska vi bekämpa, det är det stora hotet, och vi ska bygga upp hela vår existens på idén om att vi ska bekämpa klimatförändringarna. USA har inte den traditionen på samma sätt, utan där har man en mer tro på sitt egen nationsbygge, sin egen roll i världen och också det som USA står för, individuell frihet och liknande. Och idag så är ju republikanerna, det republikanska partiet, det parti som förvaltar den här idén, medan demokraterna har glidit iväg mycket mer åt ett europeiskt tänkande. Så på demokraternas konvent, då var det ju klimatförändringar som stod väldigt högt på agendan, och vi måste bekämpa det, vi måste bekämpa covid-19 och så vidare och så vidare. Medan republikanerna betonade egentligen det klassiska, vi tror på individuell frihet och Parisavtalet, det är inte bra helt enkelt, så att jag har lämnat det, sa Trump i sitt tal, så han hade en helt annan syn på den saken. Men det som republikanerna har, det är att man tror på att det växer fram en totalitär fascism i västvärlden, och den här fascismen skapar åsiktskorridorer, cancel culture, det som Trump nämnde i talet, och allt det här hotar våran liberala ordning, alltså den ordning som kom från den amerikanska revolutionen 1776 och från upplysningen. Det hotas nu av totalitära krafter inom vår egen västerländska hemisfär. De här krafterna finns ju i Sverige, de finns i Europa och de finns i Nordamerika och hela västvärlden. Och republikanerna vill konfrontera det här. Så att här har vi två partier med två olika versioner. Demokraterna, det är partiet som betraktar världen utifrån ett ganska europeiskt perspektiv. Bekämpa klimatförändringar, göra någon slags omställning i socialistisk väg för samhället, allmän sjukvård och så vidare. Medan republikanerna betonar de negativa rättigheterna. Rätten att vara fri, rätten att inte förtryckas av åsiktskorridorer, rätten att kunna handla fritt och att arbeta fritt och att leva ett liv oberoende. helt enkelt. Det är de två versionerna som står mot varandra i det här valet. Och ja, hur ska man då som väljare eller som utomstående betraktare som jag och majoriteten av er som lyssnar här förhålla sig till det här? Jo, jag anser att utan att demonisera demokraterna, det beror helt enkelt på vad man anser vara det farligaste. Anser man att klimatförändringarna absolut är det farligaste, det är det som måste gå före allt annat utan att ta någonting annat i akt, ja, då är nog demokraterna rätt parti att stödja eller tycka bäst om. Och då kanske man kan tycka att republikanerna är lite galna som inte har den prioriteringen. Men anser man det som den amerikanska konstitutionen skriver, att centraliserad makt är den största faran, att människan är människans främsta fiende och att det stora hotet genom historien, det har alltid varit centraliserad makt och när den makten missbrukas, vilket den alltid görs när den blir centraliserad. Anser man att det är den stora faran, då är det självklart att man stöder republikanerna. Och det här kanske kan låta som abstrakta saker båda två, men allt det här med cancel culture och åsiktskorridorer och så, det är ju saker som väldigt många upplevt konkret. Här i Sverige har många upplevt det, i Europa och även i USA. Så att det här är ett fara, det är ett hot som växer fram och det sprids som pesten över västvärlden. Och det är bara republikanerna och Donald Trump som konfronterar det här. Demokraterna har lagt sig platt. Så att frågan är, vad tycker man är viktigast, allvarligast att konfrontera just nu? Och jag anser att republikanernas hotbild är allvarligare än demokraternas hotbild. Och det är en av orsakerna till att jag stöder republikanerna. Men man kan tycka olika här, det är en viktig poäng. Men för att sammanfatta då, så tycker jag att Donald Trumps tal var väldigt bra. Och jag tror, som jag sagt förut, att republikanerna kommer att få ett uppsving efter det här konventet. Därför att det var ett bra konvent och mycket mer framåtriktat. Och jag tror att en majoritet av amerikaner delar, står mycket mer på republikanernas sida, både i syn på nationsbygget i USA och i syn på vilka frågor som bör prioriteras. Så att jag tror att det här kommer att bli början på en vändning. Joe Biden leder fortfarande lite grann i opinionsmätningarna, men jag tror vändningen kommer att komma nu och ännu mer med debatterna. Men sammanfattningsvis, republikanerna höll ett bättre konvent än demokraterna höll, trots att demokraternas konvent var väldigt proffsigt. Det var avsnitt 1172 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som önskar ge det perspektiv på amerikansk politik som svensk media inte förmedlar. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.